Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Och med mig här i studion, det är så härligt att ha en människa live i studion ska jag säga, och inte på länk. Ja. Malin, hur är läget?
Du, det är väldigt bra med mig. Jag är tillbaka i löpningen efter 2 månaders uppehåll.
Woo! Allan, kan du lägga in en applåd där?
Nej, så att jag är ju på gott humör, alltså, det får jag säga.
Mm. Första löprundan, hur lade du upp den och hur kändes det?
Ja, alltså egentligen så stod det från min läkare då, som kanske är lite mer så allmänmässig, att man skulle liksom gå 50 meter, jogga 50 meter och göra sådär. Men jag har ju gått hos en väldigt duktig sjukgymnast som känner mig och så. Och det har ju, jag har ju legat väldigt bra till den här gången. Jag har liksom inte haft några bakslag och hon sa att vi kan nog köra på lite mer. Du är liksom redo. Men ändå så är hon ju min bromskloss i det här. Så att jag körde 3 gånger 5 minuter i väldigt lugnt tempo. Först, de första 2 5-minuterna körde jag på löpband och sen så körde jag faktiskt 5 minuter på liksom inne på Bosön på liksom banorna där, fast inget fort, men så att det var liksom ett härligt pass. Jag kände efter väldigt mycket, som man gör, varenda steg funderar man, är det något ont, är det något konstigt, men det har gått väldigt väldigt bra och jag har framförallt varit klok den här gången efter 6:e operationen
och sista, får vi hoppas.
Ja. Ja. Vi säger så.
Men vad, okej, nu dök upp lite frågor här. Löpband för det första, det känns inte som någonting du håller på med jättemycket.
Nej, det är väldigt ovanligt för mig. Men jag får ju faktiskt säga det nu då, med tanke på att det har varit som vinter här nu ett tag. Och att börja småsladda när man liksom har en ostadig känsla i sin löpning. Så kände jag att löpband är ett väldigt bra alternativ. Och sen så tror jag just i det här läget också att det kanske är till och med lite skonsammare, just att man inte har den där riktiga frånskjutet och ja, man kan verkligen känna på farten.
Just det, men det låter ju klokt. Och sen kanske kylan där är inte så himla optimal på här.
Nej, och just framförallt när det är lite liksom, även om det inte är is nu utan snö, men det är ju liksom, foten går ju lite i olika riktningar och många säger det, att de blir trötta i fotleder och små muskler i fötterna, så att jag har varit väldigt försiktig nu i början, även om det har känts bra, men jag har faktiskt inte sprungit något ordentligt ute än, men jag ska trappa upp här.
Ja, men härligt. Jag håller med om att man känner sig som en flipperkula i ett flipperspel där, när man är ute och springer. Speciellt när det är moddigt. Men jag inbillar mig också att det är... Ja, men det gör väl gott, tänker jag. Man får ett ny träningsverk som man inte har haft tidigare. Det är lite intressant.
Ja, alltså jag tror ju stenhårt på... utelöpning på vintern normalt sett. Mm. Och till och med liksom, om man är liksom van att springa trail och sånt, att man kan springa liksom djupsnö och liksom bara bli otroligt stark. Och sen, som du säger Petra, små muskler i fötterna, vrister, allt möjligt får jobba på ett annat sätt. Men som sagt, har man haft en skada och är på väg tillbaka och man måste liksom känna på varenda steg, då kan det vara säkrare att hålla sig kanske på löpband. Mm.
Men har du fått någon plan nu då? Det tror jag kanske många är nyfikna på. Så här, hur du ska trappa upp, eller har de inte koll på vem du är, så du känner bara att men den här planen får jag ta och revidera själv. Alltså, jag tänker att det är ganska svårt att ge en plan till en så här, för detta elitlöpare.
Ja, alltså, för det första så är det klart att jag har otroligt mycket egen erfarenhet av både tyvärr ha haft skador och kommit tillbaka, men också av träning förstås. Men samtidigt så känner jag ju att jag vill ju ha hjälp av en sjukgymnast som är liksom... Ja, hon känner mig sen tidigare skador, och sen så jobbar hon väldigt mycket med elitidrott. Så att det är liksom den där lagom balansen att bromsa, göra kloka grejer. Men jag har ju en plan, men jag måste säga att årstiden nu har gjort att jag faktiskt har sprungit mindre än vad jag kanske skulle ha gjort om det hade varit vår och fint underlag. Då hade jag nog varit liksom ännu mer på. Nu har jag fortsatt med liksom väldigt mycket annan träning. Och så har jag bara tagit löpningen som en liten dessert på passet. Och det tror jag är kloka för min del som har mitt psyke. Att jag vill ju känna att jag tränar. Ja. Och ska löpningen bli träning för mig, då blir det för mycket.
Diket lite grann,
ja.
Så.
Ja. Så att då, för mig är det liksom att det viktiga är att jag tränar först. Ja, och sen när jag väl har tränat någonting annat, så att jag har liksom fått ut lopp för det, då har jag liksom tagit en liten löprunda efter det, bara som en slutkläm. Och det har varit väldigt lagom i det här läget. Men jag ser ju en plan liksom att om en månad ungefär så ska jag vara uppe i lite ordentlig löpning, så att det är liksom... mer löpning som träning och inte bara upptrappning.
Nej. Men det är ändå intressanta tider just nu, och just det här med snön som har kommit, som ligger just nu när vi spelar in det här, så är det ju nästan skidföre i hela Stockholm, även i innerstan nästan. Och då blir det ju lätt att man funderar på så här, ja, men man kanske ska passa på och åka lite längdskidor nu när det ändå är så bra och sådär. Och då har vi faktiskt fått in en lyssnarfråga som vi ska ta upp lite senare i det här programmet, som handlar om just det, hur man ska prioritera när det finns annat som drar. Skridsko till exempel också. Superkul. Sen kan man göra som jag gjorde igår. Man kan åka pulka med sin son, och så kan man ha som en liten sele som man drar upp honom i pulkan upp för backen, och sen kan han åka ner. Så man kan leka lite lift. Det är bra bålträning.
Oj, verkligen.
Jag blev faktiskt inspirerad av din gamla kollega Lisa McRae.
Ja,
för det var faktiskt hon som gjorde så.
Blir man ju vrålstark av. Jag känner själv, jag har träningsverk av skridskoåkning igår. Jag var ute och körde, och just nu har de ju plogat upp på isarna, alltså på havet utanför.
Ni har kört där?
Ja, alltså. Så där man har en 3 kilometer slinga som man liksom kan åka liksom ordentligt. Det är ju fantastiskt, då får man ju även en naturupplevelse, så att det liksom blir så mycket mer än att bara åka på små ytor.
Du, jag såg också att Mårten Boström, en väldigt duktig långdistanslöpare, terränglöpare som har placerat sig väldigt högt i Lidingloppet, han körde ju längdskidor igår, tror jag, 50 kilometer på Lidingö. För de hade spårat så att han kunde köra liksom, ja, men jäkla massa.
Ja,
de här alltså, vattnet där, jättevackert.
Ja, nej, nu det är spår nästan överallt. Jag åkte häromdagen också. Nu undvek jag längdåkning i helgen för det var så extremt mycket människor.
Oh, gud, ja.
Men jag var ute en vardag eftermiddag när jag hade en lucka, och det var fantastiskt. Jag som ändå har, ska jag erkänna, blivit lite bortskämd med VM-klassspår från norska fjällen. Jag oftast åker numera. Men det måste jag säga, det här var fantastiskt att få åka även faktiskt på hemmaplan. Jag kan ju gå ut till spåret. Jag behöver inte ens ta bilen. Utan
det är underbart.
Jag går några minuter upp och så kommer jag till Lidingloppsspåret. Och så bara glider jag ner och så kommer jag till väldigt bra spår faktiskt.
Men det är... liksom själva Lidingöloppsbanan som man springer som de har spårat, eller är det någon annan sträckning?
Nej, jag åker ju, det som är närmast mig är på de stora ängarna där egentligen Lidingöloppsstarten går, Koltorpsgärde.
Just det.
Och sen så är det Långängen och sen så är det massa liksom, små partier däremellan. Och nu har de även spårat upp, som jag såg då när jag skulle åka skridskor igår, att de har ju spårat upp långa sträckor vid sidan av vattnet och överallt. Så att det är inte så svårt att hitta ställen just nu. Men ofta så är det ju att, de försöker hålla sig till gärden och där det liksom är lättare och större ytor att dra upp flera spår också.
Just det. Ja, men apropå det här med mycket folk på helgerna, jag märkte ju det. Vi var ute och sprang på Järvafältet i lördags och det var ju kö i spåren. Och det är ju kanske inte det man är ute efter när man åker längd, att stå där kö på att få komma fram. Och att det är någon liksom där längst fram som tar lite lugnt och kör väldigt, väldigt långsamt. Och så,
och det är därför det är bra om det är lite ytor så att man kan ha i alla fall en trespår i bredd så man kan liksom, i alla fall komma förbi om det är någon som åker lite långsamt. Men jag tycker det är härligt, det är underbart. Jag blir så glad när jag faktiskt ser alla dessa människor. Och jag bor ju även vid en slalombacke.
Är den igång nu?
Ja.
Med lift och så?
Ja, lift. Och
vad heter den?
Ekholmsnäsbacken. Det är på Lidingö också. Det är ju det är inte så många svängar innan man är nere. Men det är väldigt kul att liksom se all denna aktivitet som just nu råder. Och helgerna blir så mycket trevligare när man liksom kan variera allt möjligt.
Men fler människor kommer ju ut och rör sig, känns det som. Att jag har aldrig sett så mycket människor ute som nu. Det är
och det är det vi ska ju som sagt prata lite om här om en liten stund. För det, jag är ju väldigt fan av det här att man faktiskt byter ut mycket löpning mot annat periodvis när det är läge för det. Och nu är det verkligen läge för det.
Ja, precis. Jag tycker också att jag har ju kört mycket löpband tidigare, men jag kan känna mig lite stressad av det här att men nu när det är så svårt med gym och det här att man ska hålla på ge sig in någonstans och slåss som ett löpband, då känner jag bara så här, men då tar jag hellre då kör jag längdskidor istället. Och så får det nu gick jag igång lite igen.
Vi kommer
tillbaka till det. Vi har i alla fall väldigt mycket att bjuda er på idag. Vi kommer ju som ni hörde prata en hel del om hur man håller igång träningen och inte minst löpningen nu i vinter. Och vi har också många andra lyssnarfrågor som ska besvaras. Och sist men inte minst så kommer vi ringa upp idrottsnutritionisten och löptränaren. Hon är dessutom elitlöpare. Sofia Sundberg som har fått hela Sverige att josa. Alltså dricka juice före sina pass och inget annat ska vi säga. Det finns ju, man kan ju josa på andra sätt också, men det är ingenting som det är ingenting som jag jobbar med i alla fall. Hon har fått jättemånga svenska löpare att dricka juice före sina pass och sen krossa sina personbästan. Jag intervjuade alltså henne då i avsnitt 198 av Maratonpodden och efter detta avsnitt så har hon blivit helt nermejlad med frågor om exakt hur mycket juice man ska dricka, vilken juice som är bäst och men hur lång tid före passet ska man dricka den här juicen. Jag ska också säga att jag har fått väldigt mycket mejl från folk som säger att jäklar, det känns som science fiction det här, det funkar ju faktiskt.
Fantastiskt.
Ja, det är jättekult. Så att både du och jag som har ett gott öga till det här med juice och shots och allt möjligt, det blir ju jätteroligt att snacka med henne och få höra lite mer om vad som har hänt på juicefronten sen sist. Men först, Malin, så ska vi prata lite om ett kärt ämne för oss, nämligen shots. Och nu pratar vi riktigt härliga, goda shots som gör gott för hälsan.
Ja, jag är ju shots-fantastisk.
Men du är nästan shots-drottningen, måste jag säga.
Det låter som jag är en sån här krogdrottning med shottar på en bricka. Men det är mer nyttiga shottar.
En annan typ av shottar. Ja. Man blir inte bakis av de här. Eller man kanske blir liksom mer upprymd av god hälsa, kanske. Ja.
Nej, men jag är otroligt glad över den här sponsringen. För jag har ju hållit på att göra väldigt mycket shottar själv hemma. För att jag känner själv att jag tycker att det är så otroligt bra att få den där boosten. Jag tycker det, om det är inte bara placeboeffekt där, utan jag känner att det stärker immunförsvar och stänger igen det här fönstret som blir vidöppet i immunförsvaret när man har tränat hårt. Så att jag orkar man inte hålla på, för det är lite meck att stå och hålla på
precis.
Med sina egna
shotar. För du har ju berättat tidigare om att du gör egna shots och smoothies och sådär.
Men ibland orkar man inte det.
Nej, det är ju skönt att du säger det, Malin, för jag orkar aldrig göra det nämligen. Jag känner att det är jättebehändigt och då ska vi ju tala om att våran partner, det är ju Herrljunga Musteri. Och de gör ju alla sina shots på kallpressad frukt och grönsaker, så det är inga koncentrat.
Nej.
Och det är inget tillsatt socker, utan det är bara den här rena råvaran som man är ute efter.
Ja, och det är ju det är därför som jag då har gjort själv tidigare, för att jag vill inte ha massa tjafs i, utan det är rena grejer.
Inget bjefs.
Men när det finns sånt att köpa också så är det ju otroligt skönt, för det är som sagt, det är lite slafsigt och det tar lite tid att hålla på. Och ibland orkar man rent ut sagt inte.
Nej, men precis, återigen, det är jätteskönt att du säger det. Och min favorit, det finns ju lite olika sorter här. Jag sitter och håller i en flaska ingefära citronshot heter den, och den är 50 centiliter. De här 50 centiliters flaskorna finns ju i de flesta butiker, ska vi säga i alla fall. Och förutom den så har vi ju selleri och ingefära, och så har vi ingefära och gurkmeja. Så, och ingefäran kommer tillbaka här hela tiden. Och, ja, men, alltså, jag gillar de här verkligen. Man sätter tonen för dagen på något sätt, tycker jag, genom att ta den här.
Det känns som att, jag tycker den är lagom sur, syrlig. Jag är ju väldigt mycket åt det där sura, syrliga.
Riviga.
Ja, riviga. Hellre det än för sött för min del. Men oavsett om man kanske lite är åt det sötare hållet normalt sett, så den här är liksom inte så där så att det liksom sticker till och knockar
den. Man kan säga att den är balanserad. Men,
ja, för det går ju, ibland så lyckas man ju göra lite för riviga saker hemma så det liksom knappt går att dricka. Och det är ju, det ska ju inte bara vara syrligt och jäkligt, utan det ska ju smaka gott på ett sätt också.
Ja, men det håller jag verkligen med om.
Det är, jag tycker, fantastiskt bra.
Ja, men verkligen. Och jag ska också säga att det finns en också jättesmart, det finns inte riktigt överallt, men hittar man den så är den ju fantastisk, och då är det som en, ja, men tänk dig en bag-in-box-påse med en kran på. Och där, den är 2 liter, och där finns också ingefära och citronshotten. Så den är ju supersmart.
Fantastiskt, man nu, i kylen.
Ja, ståpåse tror jag det kallas för. Men, ja, så den är superbra. Det kan krävas lite jobb när man är i butiken att hitta den här. För det är, jag menar, är man i en större butik, ska inte lämna ut namnet, men de promotar ju ofta sina egna produkter. Så det kan vara bra att man letar runt lite, kanske frågar.
Men i min butik där jag oftast handlar så står den bland grönsakerna uppställd. Liksom, man går ändå runt där och plockar grönsaker, och då står de liksom strategiskt där liksom på uppställda, så man kan liksom inte missa dem, och vid ingefäran också.
Ja, men det är ju superbra. För min lokala butik, där, ganska stor butik, där finns det från andra märken liksom vid grönsakerna. Sen måste man upp en trapp och leta bland läsk och öl och sylt för att hitta den här från Herrljunga. Så att ett tips är att hittar man inte den direkt så kan det vara bra att fråga.
Ja.
I alla fall, du som lyssnar på det här och blev nyfiken, du kan gå in på herrljungamusteri.se och läsa mer. Det tycker jag verkligen man ska göra.
En shot varje dag.
En shot varje dag, så ja, då kommer det bli lite lättare.
Nej, men jag tror inte minst vintertid också. Ja. Alltså, hela året, men alltså, mörker, kyla och... vintern, det är liksom ännu mer utsatt.
Ja, man behöver bosta
sig själv. Det här halvåret är alltså extremt viktigt.
Ja. Så tack till Herrljunga Musteri. Sofia Sundberg är idrottsnutritionisten, elitlöparen och löptränaren som efter att jag intervjuade henne i avsnitt 198 av Maratonpodden har fått hela Sverige att josa. Och då kanske vi också ska säga att josa kan man göra på olika sätt. Men nu menar vi alltså att man dricker juice innan man tränar sitt tuffa pass. Och sen får man se sina personbästan krossas. Det är det vi menar med josa i det här sammanhanget. Och jag vet inte hur många DM och mejl jag har fått från folk som testat Sofias tips. och liknar känslan vid science fiction. Faktiskt senast igår, det är Sofia, ska jag säga, hon är med oss på länk här. Helt, jag blev så carried away här när jag såg dig på skärmen, så att jag glömde att säga att vi faktiskt då tänkte att vi ringer upp dig, Sofia, och kör lite eftersnack efter den här maratonpodden-intervjun. Och det är ju extra kul att Malin också är här. Så.
Vi pratade ju om de här shotsen från Herrljunga musteri här, i och med att jag häller ju i mig de där för att klara alla förkylningar och så. Jag älskar ju när det river lite också. Då känns det i alla fall som att man säkrar upp någonting.
Du kanske till och med har boostat din löpning utan att du har liksom tänkt på
ja,
det.
Ja, men precis. Men jag har ju för sig alltid druckit juice, men det är extra spännande att höra någon expert på det här som dessutom har testat det på aktiva och fått resultat. Jag tror det är många av våra lyssnare som är intresserade av lite mer, vad är det för juice och vad är det något speciell eller är det bara vanlig? De vill ju veta detaljer.
Mm. Och vi kanske också ska säga det att om man vill veta mer om dig, Sofia, så kan man ju faktiskt lyssna på avsnitt 198 av Maratonpodden. Där får man ju en fullständig presentation. Men lite kort bara, så har vi förstått att du är på väg att byta från ultralöpning till lite kortare distanser.
Ja, det stämmer. Jag fick lite, rättare sagt, jag ledsnade på långpass.
Ja. Fullt förståeligt, Sofia. Ja. Den.
Vad skönt, är ni två som inte gillar långpass.
Jag kände så att jag behöver göra något nytt, och sen är det så många som har sagt till mig att du har ju ett steg för att springa kortare distanser. Och då tänkte jag så här, ja, men jag måste ju testa det, och jag börjar känna att det kanske stämmer. Sen matchar ju inte de bästa i Sverige, men jag tänker att det ska vara kul att springa ett SM på bana och ja, men se vad man kan, hur snabb jag kan bli helt enkelt.
Mm. Vad är det för distanser du tänker då då?
Jag hoppas på att stå på startlinjen på 5000 på SM i sommar och sen 10000 landsväg. Och sen så har jag också tankar att springa Lidingöloppet. Det är mina stora mål det här året.
Åh, Lidingöloppet.
Nu ryser man.
Jag tänker hur härligt det är. Då ses vi där, Sofia, i så fall. Det är mitt mål också att komma tillbaka till.
Kul.
Ja, men vad roligt. Men du, då ska vi ta tag i det här med juicen. För att, men först och främst, Sofia, kan du bara kommentera, alltså efter att det här avsnittet kom ut, så, men jag vet inte, jag har nog inte liksom fattat vidden riktigt av den här hypen som du har satt igång. Men kan du berätta från din horisont, liksom, vad har du fått för reaktioner?
Ja, alltså först och främst så trodde jag inte att jag skulle få så här mycket reaktioner som jag fick. Det bara rasade in mejl och meddelanden. Det var jätteroligt. Och jag tror att vad jag har förstått det som, så var det som en enkelhet och lättsamt för folk att förstå och relatera till. Och just det här med juicen, så räknade jag faktiskt igår att det var 73 meddelanden med PB:n på alla möjliga distanser och i träningar. Så att någonting är det ju som gör att folk presterar. Och jag tror att det är att det jag vill egentligen få fram, nu är inte juice något the magical thing, men tydligen verkar det ju vara så då. Men just det där att man generellt får i sig för lite kolhydrater innan man ska ut och göra ett hårt pass. Och då kanske att man äter väldigt stora mängder av saker som man tror innehåller mycket kolhydrater, men kanske inte riktigt gör det. Och då blir juice ett bra exempel på just det där känslan av att jag kan få i mig ganska mycket på liten volym. Och så hej oj vad det gick när man sprang. Och så får man den här känslan av att man är urstark och kanske får ut den här förmågan man har, men inte riktigt fått känna på, för man kanske ätit stora mängder gröt eller vad det nu är, mackor och så. Så blir man tung i kroppen istället, och så är det inte tillräckligt med kolhydrater. Sen tror jag också det här med att juice, de som kanske inte får i sig så mycket frukt och grönsaker och så, får i sig extra vitaminer. Och nu under en tid med vinter, det har varit mörkt och vi är inne i en konstig tid också med corona och så där, så har det gett att folk har fått lite mer energi i kroppen, tror jag, generellt. En otrolig respons, positiv, vilket var jättekul.
Men Sofia, hur kom du fram till att just testa att det var juice som skulle göra den här boosten? Är det just det du pratar om, att det är lättillgänglig kolhydratuppladdning, kan man säga, på kort tid då? Eller har du testat andra varianter tidigare och nu kom det liksom den stora genomslaget här?
Efter alla år. Ja. Nej, men alltså, grejen att jag tror att om man ska titta ur både ett ekonomiskt och ett hälsoperspektiv så ser jag juicen som väldigt bra. Och jag tror att många är väldigt rädda för juice. Under tiden jag jobbat med kost ganska länge så har jag alltid upplevt att juice är farligt både hos ungdomar och vuxna. Men då måste man sätta i perspektiv till vad är farligt i förhållande till. Och det är klart att jag rekommenderar inte folk att sitta och hinka i sig juice om man inte ska träna eller vad det nu är. Men det har blivit en otrolig rädsla för juice som en sockerkälla. Men vi måste också åtänka att juice innehåller, det är ju först och främst det är naturligt socker, vilket skiljer sig från alla tillsatta sockerarter vi ser i mat och snabbmat och så vidare. Och sen just att det är en bra vitamin, mineralkälla, och det är mycket vatten. Det är inte bara glukos utan det är även fruktos som inte går upp. Det inte går ut i blodsockret lika snabbt, utan det måste ju omvandlas via levern genom då glykoneogenes, som det heter, för att bli glukos. Så det är en ganska långsam process. Men jag tycker det är bra just för att det är enkelt, det är näringsrikt, det är billigt. Och just det på frågan, vilken juice?
Ja, just det. Ja, det är ju spännande.
Man tar det man vill, det man gillar. Det är inte egentligen det handlar om. Det är en smaksak. Jag som sagt brukar ju själv inte välja apelsinjuice av någon anledning. Jag vet inte varför.
Ja, men jag tycker lika. Du sa ju tropisk juice förut. Och det håller jag verkligen med om. För den är liksom lätt att få i sig. Den är lite sötare. Lite, liksom, jag vet inte, det är någonting med apelsinjuice att den är lite bäsk.
Jag dricker ju sån här råsaft gärna. Ja. Eller råsaft. Vad heter den? Ja. Den är ju, det är ju så här spenat. Och det är,
som du gör själv.
Nej, men jag köper. Men det är juice alltså. Men det är ju liksom blandning mellan spenat och apelsin och äpple och allt möjligt. Men jag gillar ju såna där som inte smakar för tillgjort. Men det är ju liksom, det finns ju massa varianter.
Men apropå det här med vilken juice så tänker jag, de här som där själva fibrerna är kvar, eller vad ska man säga, de som inte fruktköttet är kvar, där kan jag känna att det är svårt att få i sig några större mängder för att man blir mätt väldigt fort. Och det är väl fibrerna, va? Så, eller vad är det som gör att man det tar stopp ganska fort där?
Ja, alltså, allting är ju liksom lättare att få upp ju mer finfördelat där. Jag har ju själv nu gått över till att finfördela havregryn när jag gör gröt.
Ja, men det har jag sett på ditt Insta att du mixar havregrynsgröten.
Ja, och det känns som att jag kan springa mer närmare in på. Sen är det just det där med jag fick ju frågan så här lite tid innan och sådär. Och sen som Malin säger med spenat och grejer, det är ju perfekt sätt att få i sig vitaminer, mineraler, allt möjligt om man inte ens äter mycket grönsaker och sånt till exempel. Mm. Så att jag tror att det har blivit lite för mycket fokus på att det skulle vara farligt det här med juice och sådär. Det skulle jag vilja ta bort, och sen ska vi återkoppla till att jag jobbar med idrottsnutrition, inte med då viktnedgång där man kanske har skräcken för juice och så, utan i prestation tycker jag att det är ett bra sätt. Men slät juice, ja, om vi ska säga att man ska välja någon juice så ska jag säga slät.
Mm. Men tror du, Sofia, att det också ligger mycket i att många kanske långlöpare liksom ligger lite för lågt i sin liksom kost ibland med just kolhydrater och med den där liksom energin som är lättillgänglig när man liksom ska prestera, och så bara blir det en jätteboost för att du liksom ligger nästan på gränsen till för lite, och så får du nästan som en spruta med
raketbränsle.
Ja, jag kan tänka mig det i alla fall. Jag har ju mött mycket elitlöpare och motionärer, men just att många håller ju igen på kolhydraterna i någon rädsla av vikt och så vidare, även de som tränar en del. Men just det där att jag kan tänka mig det, även om inte jag är proffs på just den här biten, att det är också att om du nästan är liksom på gränsen till för lite, och så får du liksom en jätteboost där innan, så är det klart att kroppen jublar väl.
Ja, absolut. Absolut, och det är ju så att de flesta äter för lite, och det är ju många som du säger som vill träna också på låga kolhydratnivåer, och det kan man ju göra. Men ska man prestera ett hårt pass, då behöver du ju kolhydrater. För att orka prestera så pass hårt som du, alltså som du kan, utan att slita i onödan. Plus då för återhämtningens skull. Det finns ju en anledning till att man säger att man behöver kolhydrater för att prestera hårt, och du behöver kolhydrater för att återhämta kroppen. För går man på väldigt låg kolhydratkost, om vi pratar en LCHF-kost, och det är jättemånga som presterar på den, Men just det där att prestera hårt är ju, och att man känner sig pigg, är att man ofta, alltså en väldigt låg kolhydratkost leder ju också till att man kan få ett påslag av stresshormoner. Och det är ju liksom stresshormoner, när vi ställer oss på startlinjen, då vill vi ha ett påslag på stresshormoner som gör oss pigg, eller när vi ska springa till bussen eller vad det nu är, då blir det liksom taggad. Mm. Men går vi med det här påslaget hela tiden så blir det ju inte sunt till slut, men du går och känner dig pigg för du har det här påslaget. Så att man ska vara lite uppmärksam med att om jag känner mig jättepigg, jag går inte på några kolhydrater alls, så kan det vara så att du ligger i väldigt, väldigt högt påslag av kortisol och just stresshormoner som kan ha en negativ effekt i längden.
Mm. Alltså en liten observation från min sida, jag vet inte om ni håller med, men det som jag kan känna lite grann, det är att i sociala medier så kommer det ju väldigt mycket liksom i flödet som har med fitness att göra, alltså styrketräning och alltså som inte handlar om så här långdistans idrott, utan mer så här, ja, lyfta någonting och sådär. Och då där finns ett annat fokus när det gäller kosten. Där är det ju inte liksom alls lika viktigt med kolhydrater.
Ja, där är ju proteinet extra viktigt för att bygga.
Ja, där verkar nästan vara en hysteri istället att man ska få i sig proteiner. Det känns som att många kanske blir förvirrade. Så, ja, men den här personen som lyfter tungt och kanske springer lite verkar ju bara äta bars med protein i. Varför ska jag då dricka en massa juice som är full med socker? Alltså att det kan bli lite snurrigt där. Eller vad tror ni?
Jo, men jag tror du är inne på något, just att det är ju som med träning. Man måste ju också tänka, vad är jag ute efter med min träning? Liksom, vad är fokus? Är det liksom att om man är en lyftare eller liksom ska bygga stora muskler och ingen konditionsträning i stort sett, då är det väl liksom inriktat både träning och kost efter det. Mm. Och ska du springa liksom ett långlopp eller tränar mest sånt, så är det klart att träningen är annorlunda och kosten kanske också är som sagt mer baserad på kolhydrater, skulle jag säga i alla fall.
Ja, alltså jag jobbar ju med så mycket olika idrotter och det blir ju ett väldigt olika tänk för alla, så det blir individanpassat för det man ska göra. Men jag tror att alla liksom, även inom styrkeidrotten och som ska köra alltså hårt, persa i bänkpress eller vad det nu är, gynnas ju ändå av att lägga de där kolhydraterna inför framförallt. För jag har ju sett också mycket av de ungdomar jag jobbar med som nu har fått gått in mycket i gymmet på grund av corona. Till exempel simning, bassängerna har varit stängda i över 3 månader. Har ju satt personbästa efter personbästa efter personbästa i gymmet när vi har lagt till lite kolhydrater precis innan. För det är ju en ganska anaerob sport, det är ju mycket kraftutveckling som ska ske, men proteinintaget blir ju såklart väldigt, väldigt viktigt. Men det är just det, man måste ju se till vilken sport man ska göra. Mm. Precis som att går man ut och ska springa ett lugnt distanspass, så brukar jag inte säga gå och drick massa juice innan. Utan det är ju mer om man vill ha den här känslan av att nu ska jag ut och köra ett hårt intervallpass utifrån mina förutsättningar, och så ger jag mig själv de bästa förutsättningarna att springa så bra som möjligt. Det höjer ju en både mentalt och fysiskt återhämtning. Jag blev så rörd när det var en kvinna som skrev till mig, som skrev så här: och jag persade med 2 minuter när jag drack juice. Fast jag är ju ingen elit, för jag springer ju en mil på 62 minuter. Men vad spelar det för roll? Du persade med 2 minuter. Hon var så här, jag har fått en helt annan syn på träning. Och det var så, jag kände sån endorfinkick och jag fick sån motivation framåt.
Det är ju superkul.
Och det är jätteroligt, för att då blir det liksom att många tänker att ja, men jag är inte elit, jag behöver inte. Men det är väl klart att om en person ska springa till exempel tjejmilen, och man har laddat och man vill göra sitt bästa lopp, oavsett vem man är, så vill man ju ha förutsättningar för det. Mm. Och då kan ju det där glaset extra juice vara det som gör att man får ett bra lopp utifrån sina och nå sina mål. Så spelar inte det roll om du gör det på 60 minuter eller 45 minuter. Det är ju din upplevelse. Mm. Och ett personbästa med 2 minuter. Jag blir så här, wow!
Det är ju gigantisk kross.
Men du, Sofia, jag kom på en fråga här bara. Just, jag vet ju att även tidigare, innan jag hörde om den här liksom boosten, så är ju många av mina kunder och jag vet många långlöpare på motionsnivå har ju hinkat i sig rödbetsjuice innan lopp. rep och så, för att liksom höja sin, ja, alltid, antingen så, många är ju så här, jag vet inte om det är psykiskt eller om det är liksom, har den här effekten av att man får lite bättre syreupptagning, men du som expert på det då, för det vet jag, det har jag ändå varit snack om tidigare på ett annat sätt, en vanlig juice, just att rödbetsjuice just ska vara så extremt bra för långlöpning. Vad har du för erfarenhet av det?
Först och främst så tror jag mycket på placebo, måste jag säga. Så att, tycker man att det funkar, absolut. Och sen finns det, det är ju ämnen i rödbetsjuice som ska påverka det här med syretransport rent muskulärt. Men sen är det ju så att om man äter till exempel mycket gröna grönsaker så får man också i sig de här ämnena. Till exempel om man gör som Malin, en smoothie med spenat och sådana saker. Och sen så är det så att man behöver en viss mängd rödbetsjuice, och gärna ska man ta det x antal timmar innan den fysiska aktiviteten, och gärna inte borsta tänderna heller för att sätta i salivet. Men
aha. Oj,
den var ny för
den
mig.
Den hade jag missat. Ja.
den får vi lägga in.
Om man tycker att, har man till exempel en känslig mage, jag personligen har testat rödbetsjuice och tycker inte riktigt det funkar, för min mage är ganska känslig. Men jag vet de som tycker att det funkar jättebra, så där måste man ju se till sig själv, för det är absolut inget negativt. Utan det som oftast brukar vara problemet är ju att man kanske är känslig i magen, för det är ganska starkt. Men man brukar säga att man behöver dricka ganska stora mängder för att få effekten. Eller om man tar shots, så brukar man tänka två sådana här shots då ska räcka. Men gröna grönsaker så innehåller ju också det man vill åt, liksom, som gör att man presterar bättre. Så att om man är dålig på det, då absolut, rödbetsjuice, fine.
Jag måste bara fråga, bara innan vi rundar av, så, för det undrar ju väldigt många. Så när i tid före passet ska man inta den här juicen? Om vi går tillbaka till juice boost ja. Av löpningen.
Jo, det är också väldigt individuellt. Jag personligen tycker om att äta frukost 3 timmar före ett hårt pass. Och juice, som jag sa tidigare, innehåller ju inte bara glukos, utan det innehåller ju fruktos också, vilket är att jämföra äpple-päron. Och går inte ut, fruktos är inte glukos, så det måste alltså omvandlas till glukos, vilket är en långsam process. Och därför kan det vara bra att ta det ett par timmar innan. Jag är ju så, ibland när jag ska köra riktigt hårda pass så kör jag sportdryck. Bara för att dels vänja magen om det är ett stenhårt pass. Men det är ingenting jag rekommenderar, för det är ju också för tänderna och sånt, om man hellre har på lopp. Och därför tycker jag juice är bra. Men jag skulle nog inte ta det precis innan, på grund av att det har ett långsammare upptag i kroppen. Och sen just det här med mängden också, vet jag ju att många har frågat.
Ja, absolut. Detaljer.
Jag drog ju bara till för att man skulle liksom känna att man fick i sig. För många kanske dricker så här en halv deciliter, och det är inte så mycket. Men det där är ju någonting som jag beräknar utifrån. När jag jobbar med personer så beräknar jag ju på deras vikt och vad de ska göra, hur mycket. Men man brukar ju säga ett par deciliter. Alltså allt mellan 2, 3 till 5 deciliter, beroende på lite vilken man är. Jag till exempel 50 kilo dricker ungefär 4 till 5 deciliter juice innan jag ska springa ett hårt pass.
Oj, det är rätt mycket det.
Alltså jag kan säga att jag som väger nästan 70 kilo, jag har ju testat mig fram och labbat lite, och jag måste ju dricka nästan alltså 7-8 deciliter.
Då får man ju springa på toaret.
Ja, men det är det här också, för det här har vi ju en kritisk punkt, och det är det här att man vill ju inte att juicen ska skvalpa runt i magen, för det har jag varit med om på ett pass och det var inte kul. Så man måste verkligen, som Sofia säger, man måste ju vara uppe där minst 3 timmar före, gärna ännu tidigare. Och så bara så här, får man helt enkelt intala sig själv att det här är bra, jag kommer att boosta mitt pass här klockan 6 en lördag morgon. Ja.
Sen om man vill nu springa närmare in på, precis som just det här att jag har ju ungdomar som faktiskt startar träningen 6.15, då kan man ju inte gå upp 3 timmar innan, det säger sig själv. Det blir väldigt jobbiga dagar. Då brukar jag säga 2-3 deciliter juice och en banan.
Just
då
det.
Kan du ju träna på ungefär 75-90 minuter oftast.
Så
att, men då kan du äta, då är det bra att äta en ordentlig frukost efter. Jag är en sån person som vill gärna äta ordentligt innan så att jag har energi. Men om jag skulle springa ett intervallpass tidig morgon, då kanske jag går upp och tar 3 deciliter juice och en banan. Och sen väntar inte så länge. Men då är jag otroligt noga med att äta ordentligt efter passet. Så att man kan ju minska lite om man vill träna tidigt på morgonen.
Mm. Ja, det kan vara bra.
Ett bra tips. Ibland två frukostar, det är en lite boost lättare innan och sen ordentligt efter. Det gillar jag också. Mm.
Men då hoppas vi att vi snart får se Sofias eget juicemärke här som är optimerat för PB:n i spåret.
Det plockar vi in i podden sen.
Det plockar vi in i podden.
Ja, vem vet.
Ja, Sofias juice boost.
Ja, lycka till Sofia med både juicerna och löpningen.
Ja, superkul att prata med dig. Vi kommer säkert att höra snart igen. Ha det så bra så länge. Hej, hej.
Hej, hej.
Ja, det här med att man inte fick borsta tänderna när man hade druckit rödbetsjuice laddat, det var ju lite nya.
Det var helt nytt för mig, men det enda jag tänker på är liksom att man ser inte jättehärlig ut i munnen efter en rödbetsjuice intag. Man är ju helt knallröd om tänder och läppar och allting. Det ser rätt ofräscht. Och sen så lägger man på det under ett lopp då, kanske om man springer en tävling med massa sån här sportdryck med socker. Så tänderna känns ju som de håller på att trilla ur efter ett sånt där lopp.
Men alltså, hur dricker du rödbetsjuicen? Alltså, silar du den mellan tänderna? Om man dricker med sugrör så kanske det inte blir rött på tänderna, eller?
Jag har inte testat heller, men jag har ju bara druckit ur ett glas eller en flaska eller så. Men, och då sätter det sig på tänderna. Då måste man borsta tänderna.
Men påverkar inte det liksom själva känslan under loppet också? Man liksom, eller känner sig lite så här äcklig liksom på tänderna? Blir inte det alltså, jobbigt? Eller man kanske kopplar
om man
bort det?
Så här, man känner sig rätt äcklig och trött och jäklig på alla sätt. Så tänderna inte det absolut. Jag tycker mer efteråt när man kommer liksom i mål och man... Då är man ju både svettig och kanske lerig ibland om man sprungit Lidingloppen. Och så dessutom så är tänderna liksom som ett sockerlag. Men då är det rätt skönt att borsta tänderna. Så.
Det kanske är det man skulle ha. Men jag såg att typ Colgate var sponsor något år. Det kanske fanns ett syfte med det då? Att de tänker att folk kan stå där i målfållan och borsta tänderna.
Men faktiskt. Jag skulle uppskatta att få en tandborste och en tandkrämstub där. Och så ett litet vattenglas och så stå.
Gud ja.
Och gud vad gott.
Men är Rune Larsson brukar ju snacka om det, han ultralöparen, att när han kör, nu ska jag inte svära på att det var när han tävlade, men i alla fall när han var ute på liksom pass, att han hade med sig tandborste och tandkräm just för att få känna sig lite fräsch, för ultralöpare äter ju ganska mycket också.
Ja, och jag menar, de är ju ute i 24 timmar.
Ja, nej, fy, de tänderna alltså.
Nej, men för jag känner, jag springer ju två långlopp per år ungefär, och då kan man väl stå ut med sockertänder de dagarna, men om det skulle vara för ofta så hade jag nog velat sätta något skydd för.
Ja, så här, vad heter det som man har när man boxas?
Ja.
Vad heter det? Vi går vidare i programmet. Och ja, men vi plockar upp lite grann det vi bollade upp här i introduktionen. Det här med att ja, men just nu så är det ju riktig vinter med snö och kyla i hela landet, tror jag faktiskt, i skrivande stund. Och då har det kommit in en fråga här från en lyssnare. Nu har tyvärr namnet på frågeställaren fallit bort här, men i alla fall, du kanske känner igen dig när vi läser upp det här. Jag kämpar med att vi har bra med snö här i norr och fina skidspår, och jag vet inte hur jag ska prioritera. En del av mig säger att jag vill springa så mycket som möjligt, och jag satsar på längre traillopp detta år, mellan 28 till 42 kilometer. Men en del av mig vill åka mycket skidor eftersom det är så bra med snö. Vilket pass kan man byta ut och köra på skidor, eller ska löpningen och styrketräningen prioriteras? Jag kör cirka 3-4 mil löpning i veckan nu under vintern. Alltid ett intervallpass och oftast ett långpass, och de två andra löppassen varierat. Och så skriver hon också då att jag älskar att springa i snön. Det är väldigt bra träning för fotlederna när det är lite ojämnt, men också väldigt roligt att ha hittat skidåkningen. Men jag är rädd att det blir för mycket träning för mig med att lägga på mer skidåkning och inte ta bort löpning.
Ja,
så var det,
helt i min smak av fråga. För jag är själv lagd åt det hållet att jag alltid, även när jag faktiskt var ung och elit, aktiv, och då var jag ju liksom medeldistanslöpare, så jag var ju inte ute efter att bara nöta en massa mil, men jag åkte jättemycket längdåkning på vintrarna istället för löpning, även om jag liksom inte var skadad, även om det inte var liksom det som var fokus, men det var väldigt bra träning.
Men hade du det i ditt program då, eller liksom?
Självklart så var man ju tvungen att anpassa om det var läge att åka skidor, om det var en bra vinter, men hade det varit en sån här period, vinter som det är nu, så hade jag antagligen bytt ut ett löppass per vecka mot skidor. Och sen kunde jag åka upp liksom till fjällen och på något lov och bara åka skidor en hel vecka, inte springa ett steg, fast jag liksom skulle tävla och så. Jag vet att det är många som inte vågade hålla på det sättet som jag gjorde, för de tror att ska man bli löpare eller ska man prestera där, då måste man springa.
Men hur tänkte du kring intensiteten då? Liksom när du säger att du bytte ut alla pass mot skidor, tänkte du då när du åkte?
En vecka kanske.
Du var på skidvecka då, liksom att körde du lite mer intervallbetonat någon gång och mer distans, eller hur tänkte
absolut.
Du då?
Absolut. Då blev det liksom som en löparvecka fast på skidor. Så vissa pass var liksom kortare men med högre fart, och då är ju skidor bland det jobbigaste man kan göra. Det är hög puls, det är mjölksyra överallt. Mm. Och så kommer någon backe på det. Mm. Och sen var det någon annan gång som jag var ute lite längre, och ja, som ett långpass med lägre puls men ute länge. Och det jag kunde känna efter såna här veckor, eller liksom när jag hade åkt mycket skidor en vinter, var ju att när jag började springa sen så kände jag mig fruktansvärt stark. Alltså konditionsstark som mattan och väldigt styrkemässigt stark. Det enda som jag kunde känna var när jag liksom skulle springa, kanske intervaller på bana, alltså springa fort, att jag liksom hade lite lägre tyngdpunkt. Det är liksom, längdåkning är ju inte riktigt samma träning för vader. Just man har inte det liksom impact eller den liksom spänsten, utan det är liksom lite skonsammare på ett sätt, men också lite mindre spänst träning, så att jag kunde känna liksom att det känns som jag sprang liksom lite lågt i tyngdpunkten.
Svårt att få upp knäna, eller?
Ja, precis. Knälyft, och sen liksom att jag liksom känner mig lite, ja, även fötterna liksom, att man inte kom upp på framfoten. Mm. Men det behövdes ett par pass och så var man liksom tillbaka. Så att och framförallt så var det ju en råstyrka som man lägger. Så jag tror vår lyssnare här som liksom är motionären då och liksom har som mål att springa långa lopp och trail dessutom, där du måste vara väldigt stark, skulle jag bara säga att byt ut en hel del av löppassen. Gärna kanske behålla, om hon har ett intervallpass i veckan, löpning, behåll det gärna. Mm. Och sen kanske ta ett långpass, kanske inte varje vecka men varannan vecka i skidspåret istället, och sen något av de där mellanpassen, de kan man lika gärna köra på skidor, och då kan man ju köra lite fortare vissa pass istället, så du får puls. Jag tycker bara att man ska passa på, för att det ger en allround styrka som man har nytta av i löpningen också. Mm.
Ja, jag tänkte bara säga det, att det är så dumt egentligen hur man har tänkt tidigare, för i år då, när det troligtvis inte kommer att bli några lopp nu under våren i alla fall, det har vi ju faktiskt fått in lite frågor om, men i alla fall, då känner jag plötsligt att, men nu har jag ju bokat en vecka i fjällen. Vi var ju i fjällen före jul och bodde i ett litet hus där, och då tänkte vi göra det nu igen, och det hade man liksom aldrig kommit på tanken att göra tidigare år, för då hade man ju alltid någon löpartävling att tänka på, men Prag, halvmaraton, inte kan jag åka skidor en vecka innan det liksom, då ska man ju vara hemma och köra intervaller och sådär. Så det känns också så här, men gud vad jag har begränsat mig tidigare egentligen. Att man har fått för sig att man inte kan göra det ena eller andra, och det är ju lite synd, alltså när man är motionär dessutom, att snäva in sig så.
Ja, ja,
det är ganska
absolut.
Vanligt tror jag.
Det är väldigt vanligt, och jag menar, jag som sagt, jag kanske var lite extrem, för jag höll ju på så här även på elitnivå, och det var ännu mer ovanligt, för då är det ju liksom, tänker man ju att det var ju många som inte ens ville cykla 5 kilometer till till en träning, för det liksom förstörde hela löpningen. Och jag har ju alltid cyklat och åkt skidor och rullskidor.
Men det är mycket mentalt också det där, ja, att folk håller på liksom och stänger in sig.
Ja, precis. Så att, jag tror absolut inte man ska begränsa sig i det. Och är man dessutom motionär, så säger jag bara att det ger ju också en tålighet i kroppen. Du blir ju liksom genomstark genom att träna olika grejer, och det är skonsamt, för att det liksom avlastar ju liksom löparmusklerna, men du bygger ändå upp allt du behöver. Och sen så, som sagt, så komma ut sen på våren och ha sprungit lite mindre men ha tränat otroligt bra. Det kommer inte vara något negativt för löpningen.
Nej. Gud, jag måste bara säga det, nu är det lite off topic kanske, men jag såg på Insta nu att i helgen som gick, så var det jättemånga som körde, framförallt elitlöpare som körde långpass på löpband. Alltså det var folk som hade sprungit 35-40 kilometer på löpband. Alltså jag fattar inte hur man gör. Alltså hur man klarar av det.
Nej, det är för mig, jag som du vet, jag skulle kunna köra ett intervallpass i värsta fall på löpband, men att springa långt där, det är för mig. Och jag tycker varje gång när jag springer på löpband så tycker jag att jag springer på, det känns som jag springer så fort.
Ja.
Fast den säger inte att jag springer fort. Sen så kan jag ju för sig känna då att nej, men jag kanske inte blir så andfådd, eller jag kanske egentligen, om jag tänker efter, så blir jag inte så trött. Men det jobbiga mentalt tycker jag med löpande är att jag tycker att jag liksom får springa på ett mycket mer, jag kan inte, även om jag skulle springa i 5 minuters tempo, så tycker jag det känns otroligt mycket fortare än om jag är ute och springer på riktigt.
Ja, men Fredrik Siléns löpan till exempel, som du testade ju, och jag också, jag kände ju att gud vad jobbigt det här är liksom, och så var det så här 6:30, och för mig är ju det rätt lugnt liksom. Men det kändes väldigt jobbigt, men det kanske har att göra med att det blir ett annat rörelsemönster ändå när man är på löpan jämfört med ute.
Och jag kan inte koppla av heller. Alltså, på löpan så tycker jag att man ändå måste koncentrera sig på att, jag menar, att inte trampa liksom, att man inte blir okoncentrerad och börjar trampa på sidan eller för, komma långt för långt fram eller så. Så att det är ju liksom, jag känner ändå sådär att, men det är ju säkert för att jag är så orutinerad på löpan också, så jag har liksom inte tryggheten i att jag bara kan slappna av och tänka på annat, som jag gör när jag är ute och springer. Om jag springer ett långpass ute, då kan jag ju liksom glömma bort att jag springer periodvis. Men på löpan där, liksom fullt fokus och så titta där på klockan.
Och sen kommer man ju in till löpandet med den här känslan av att det är tråkigt och nu ska vi se på när färg torkar. För det blir ju så liksom. Speciellt, jag tänker långpass, om man bara kör på i samma tempo dessutom, då måste man nästan ha lite fartökningar. Jag skulle behöva mycket pengar för att göra det.
Inte hur jag hade stoppat för ett sånt pass. Alltså, det hade nog varit mitt värsta pass någonsin, tror jag. Ja. Men då tänker jag bara spontant. Alltså, nu pratar vi elitlöpare och det är ju, då är alltid liksom allting lite mer extremt. Men jag hade, även om jag hade varit i den sitsen fortsatt, så hade jag hellre gått ut och kört längdskidor. Samma tid som det där långpasset, och inte känt att oj vad jag har slappat idag, utan du är ju trött på ett annat sätt, du är trött i överkroppen och armar och lite på ett annat sätt, men inte bara känna att då har inte jag tränat ordentligt. För det är, om man är elitlöpare, du springer så ohyggligt mycket ändå, så att om du byter ut ett och annat pass mot något annat, så är det inte så att du tappar all löpning.
Nej, det blir lite maniskt tycker jag, men det är ju jag är motionär, så jag ska säga.
Nej, men
inte.
Jag är både före detta elitlöpare och motionär, men jag känner ju också sådär att det är exakt samma som man kan säga så här, om man har nu haft en skadeperiod och som jag då inte tog ett löpsteg på 2 månader, då borde man ju kunna känna att det känns riktigt dåligt när man springer sen, förstås, för jag menar, det är ju, och man kan ju känna sig lite ringrostig, men har man tränat väldigt bra andra grejer som jag har gjort den här gången verkligen, så kände jag liksom när jag började springa, så ja, men det kändes liksom jag är stark. Jag är oerhört stark i alla strukturer. Mm. Och det liksom kompenserar ju den här känslan av att man inte har sprungit. Och konditionen är där, styrkan är där. Sen är det pyttelite ringrostigt. Man bara, oj, hur gör man när man springer? Men så kommer ju det...
Några pass bara så ja. Kommer det tillbaka. Så kan man väl lugna lyssnarna med att, och så är det ju. Mm. Det är ju bara att man tycker att det är lite läskigt när man tror att man har så lång väg kvar, men det kommer ju komma tillbaka jättefort. Så
ja,
vi kan slappna av.
Ja, så att till vår lyssnare där, min rekommendation är bara att lyft in längdskidor så mycket du känner för. Men det man ska klart för sig är att då måste du ta bort löpning. Ja. Du kan inte bara lyfta på längdskidor och behålla löpning, utan det måste bytas ut. Mm. Och som sagt, det går att köra kortare och snabbare på längdskidor också. Mm. Om man nu har tekniken, vill säga. Det är klart att om man är helt nybörjare så... Ja,
är det tillräckligt hög puls bara att vara ute och åka, kan jag säga.
Ja.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden Petra25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är Petra25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Vi går in på nästa lyssnarfråga. Den här tror jag kan intressera många. Eller det här är ju egentligen flera frågor i en från Josefin. Ja, först så undrar hon ju då, hur kommer det bli när lopp kommer igång? Kommer det bli som innan? Eller liksom obekvämt mycket folk? Det här med som lopp och folkmassor och sånt där. Om vi kan börja med det. Sen undrar hon dessutom tankar kring träning inför ett maraton där loppdatumet inte är 100% säkert.
Mm.
Ja, det, om vi börjar med det här med lopp.
Ja, det där med lopp. Alltså, nu sitter ju inte du och jag och har några lopparrangemang. Men jag skulle ju tippa att det blir som en gradvis comeback för de här loppen. Från det vi hade i år, eller förra året, när det liksom blev virtuella och man skulle springa på egen hand och så vidare, till det gamla som har varit när man stod i stora folkmassor. Jag tror att vi måste liksom tänka att det kommer att bli en gradvis ökning tillbaka till det. Jag tror många längtar efter de där häftiga loppen när det var publik och man faktiskt springer i stora massor. Men det kommer inte gå över en natt dit, utan jag tror att det kommer liksom, alla som arrangerar lopp kommer ju försöka hitta varianter som är på väg åt det hållet, men som fortfarande håller sig inom rimliga gränser vad som rekommenderas. Men jag tror de flesta längtar, både arrangörer och deltagare.
Men det här måste jag säga att vi var lite inne på det här innan vi började spela in idag, att det här med att man verkligen, att man vill att det ska gå tillbaka som det var förr, det är inte det lite grann att lura sig själv? Alltså, för nu, jag tror inte vi kan det, för vi sa ju det, just det här med virus, och det känns ju som att det här är ju en typ av inslag i vardagen som vi kommer att få leva med när vi blir fler och fler människor liksom på jordklotet. Och jag tänker så här, det finns ju väldigt mycket irritationsmoment i ett lopp som jag gärna skulle vilja att man då passade på att få bort. Som
skala av.
Ja, men till exempel Malin, det här med, som vi snackade om, vet jag, i Prag, det här, du vet, man kommer på när man står där i starten att jäklar, jag är kissnödig. Alltså jag måste kissa. Åh, så vet man, aha, okej, då måste jag ut där och så ska jag stångas med lite människor och sen ska jag in i den där kön. Och så hör man att de säger att det är 2 minuter kvar till start och så blir man tokstressad. Och det, jag vill inte ha det liksom problemet när jag ska springa ett lopp som jag har tränat inför i flera månader. Då vill jag bara att den där toaletten ska finnas där och jag ska få gå på den ungefär som en elitlöpare. Mm, liksom.
Ja. Nej, men jag håller helt med. Det finns massa saker som... Ja,
det var
som,
bara en grej.
Ja, liksom. Ja, nej, men som skulle kunna liksom justeras nu när vi har chansen.
Eller så här, lämna in grejer. Liksom. Ja, men det finns ju så mycket i hela upplägget där. Eller det här med trängsel, att man så här, du kan inte springa i ditt tempo för du har någon armbåge där och...
Nej, men det jag tänker liksom spontant liksom, om man skulle liksom ändå, jag tror som jag var inne på, att många längtar ju efter att det ändå är lite go kring, ja, att det, självklart,
ja,
ger ju det här med att man har andra människor runt sig och det är publik och det är lite musik och fest och stämning. Ja. Självklart, det tror jag de flesta är inne på att man ändå längtar efter. Men sen finns det som sagt delar i det här som jag tänker kanske att man skulle kunna, lite som du säger, istället, nu har de ju, och det kan ju bli svårt beroende på hur mycket folk det är, men just det här att ha ännu mindre grupper. Ja. Nu har de ju haft så för att det är så extremt mycket tryck på lopp, att startgrupp 10 och det är ändå proppfullt i alla dem. Men att man måste skära ner det så att det blir kanske en begränsning på lopp. Du kan inte springa alla lopp som du kanske önskar för att det är en viss antal människor som får plats, och då för att ha lite mindre grupper kanske. Och det tror jag, nu har jag ju alltid stått där lite längre fram så att jag har alltid fått springa i min fart. Det har varit det minsta problemet. Ja, det är kroppen som säger nej.
Jag kan ju relatera till det här andra då. Men att man inte får springa i sin fart.
Jag vet, och det är ett jätteproblem för många som också har tränat i månader för ett lopp och så känner man att man blir bromsad och många som springer Lidingöloppet har ju varit extremt irriterade efter,
för där är det väldigt frustrerande.
För där går ju inte att bredda heller.
Nej,
den vägen är liksom en grusväg eller en liten terrängväg i skogen. Den går ju liksom inte att göra så mycket åt.
Nej, där får man ju först så tokspringer man för att man vill hinna till den där flaskhalsen innan alla andra kommer dit, och sen så inser man att man hann inte dit innan alla andra kom dit, och sen står man där och småjoggar på stället och liksom hinner bygga upp en irritation och en frustration liksom innan man äntligen får börja springa. Och det, alltså jag tänker att det skulle man kunna jobba runt på något sätt. Kanske att man skulle kunna ha loppen över flera dagar. Att man kör liksom 3 dagar istället för, sen, då blir det ju inte helt rättvist för det kan ju vara snöstorm en dag och solen en annan. Men
ja, eller bara så är det, blir det så brutalt att det blir först till kvarn, det blir liksom tuffare att få en plats på lopp. Ja, det finns ju så, det som ändå vi var inne på innan det här hände med pandemin var ju liksom att jag tycker att det fanns lopp varenda helg om man
ville. Det var nästan för mycket,
det var ju liksom,
jag. Eller får man
och det
säga
var
det?
Trail och ultra och det var backlopp och det var hit och dit. Mm. Så att jag tänkte ju egentligen att det måste ju finnas plats nästan för allas intresse. Inte på alla lopp. De stora loppen drar ju ännu mer, men Men då får man väl ha så att det finns mycket lopp att välja på och så får man liksom ha lite färre deltagare och mindre grupper. Mm. Och det tror jag alla kommer tjäna på. Men att vi ska tillbaka, inte till den gamla goda tiden, nej, det var bättre inte förr, men jag tror att vi måste tillbaka till att få den här adrenalinkick.
Ja,
lite människor och stämning, för att det är klart att annars kan du lika gärna vara ute och träna, känner jag. Mm. Ah, om ja, det bara ska liksom vara lopp som man ska klicka in på nätet och så. Mm. Det tror inte jag håller i längden. Och dessutom betala massa pengar för det, då kan du lika gärna träna, tänker jag.
Men blir det inte en konflikt liksom, när vi har arrangörer som är liksom kommersiella företag som vill tjäna pengar? Och sen, då vill de ju få in så mycket folk som möjligt, samtidigt som de har något slags ansvar, tycker jag, liksom gentemot samhället och folkhälsan, att inte tränga ihop människor så att det blir smittspridning. Liksom. Och det är ju samma sak med konsertarrangörer och allt möjligt, liksom. IKEA, varuhusägare. Så det är ju en utmaning, men jag måste bara korrigera, jag sa att det var liksom för mycket lopp, det var inte riktigt så jag menade, men jag menar att så här, Det finns ju någonting för alla. Sen tror jag att de här stora loppen, de här stora liksom asfaltsmarorna och halvmarorna kommer ju alltid att dra folk och folk kommer vilja springa dem. Jag hoppas att det inte blir liksom att det blir en så här ekonomisk fråga, att vem som kan springa någonting.
Nej, men precis, att det blir så dyra biljetter, ja, så att, eller startplatser.
Lite New York maraton varning där liksom.
Nej, jag hoppas verkligen inte att vi kommer det. Josefin, vi har ju svarat en del på hennes fråga,
just det, bra.
Men faktum är, det är ju så här att hon frågar ju också liksom att tankar kring hur i träningen då inför mara som man inte vet om det kommer bli av. Och det har jag hört många som har funderingar kring och motivation och sådär. Och det är fullt förståeligt, för det är klart att oavsett om du är motionär eller elit, att liksom träna fokuserat mot något som är liksom lite diffus, som du inte vet om det blir av, det är svårare. Mm. Men jag tänker samtidigt så här, om vi pratar motion, för det är ju det vi gör här, det största del, så är det ju så att då tänker jag ändå så här, att träningen i första hand ska ju vara må bra året runt, liksom för att du gillar det. Och sen tänker jag att sen spajsar man upp sin motionsträning, och den kan ju vara, motionsträning låter ju väldigt generellt, men den kan ju vara allt från elitmotionär till liksom en nybörjare, men ibland känner man att jag vill ha lite extra krydda i det här och jag anmäler mig till ett lopp, och då kan man liksom kanske fokusera lite mer då på några bitar beroende på vad det är för något du ska tävla i. Men jag tänker ändå liksom att generellt så hoppas jag att folk hittar den här nivån att träningen bara ligger och tuffar där. Mm. Liksom, oavsett. Nu pratar jag lite från eget hjärta här, för att jag är ju så själv mycket att jag tänker så här att jag tränar oavsett om det är något lopp eller inte, för jag älskar att träna. Men sen är det klart att kommer den här känslan av att man ska köra ett lopp, så vill man gärna justera några saker inför det. Och då tänker jag att då får man ju liksom bara i så fall låtsas att, eller liksom tro sig att det här loppet kommer att bli av. Så att man ändå gör den träningen, och den är ju aldrig bortkastad.
Nej, men jag ska bara säga så här, i tillägg till det, precis, jag håller helt med dig Malin, och jag tycker att folk, alltså nu om jag till exempel tittar på träningsprogrammen inför Stockholm Marathon, där ligger det ju fartökningar i långpassen väldigt tidigt till exempel, och det tycker jag liksom, jag tror inte det passar alla helt enkelt, utan jag tror det är ganska smart att så här, men ta det lite lugnt, och sen så när det är några månader kvar, kanske 2 månader, 2,5 månader, men då kan man börja, för tränar man regelbundet så har man ju ändå en bra bas, och då tror jag bara att det är bra, det blir ju lite mer polariserat om man tar det lite lugnare med träningen under en period, sen kommer en specialiseringsperiod inför loppet. Mm. Det är väl jättebra. Då kommer ju, liksom, jag tror man kommer få bättre resultat också, för det blir större skillnad liksom i fart och sådär.
Ja, och det är det jag menar, just även som vi var inne på tidigare här, med att om man kör skidor lite mera för att det är en fantastisk vinter, det är ju helt ja. Underbart om man gillar att åka
skidor. Skönt för huvudet också.
Alltså jag älskar ju det och jag tänker ju så här att jag skulle gärna vilja springa Lidingöloppet i år igen och nu har jag opererat foten och känner att det här, jag känner mig mer sugen än på länge och liksom springa något lopp. Men samtidigt så känner jag vet ju inte vad det blir för variant eller så. Men, och så är det bra vinter. Ja, men det är bara att köra skidor och så kan man liksom komma allt eftersom lite med att spetsa upp det. Har du en bra grund, och det är det jag är inne på, oavsett om du har sprungit mycket eller gjort andra grejer, är du bra tränad så är det otroligt lätt att spetsa till det lite inför ett lopp. Och då pratar vi alla olika nivåer utifrån sig själv.
Men kolla triatleter till exempel. De kör ju tre sporter samtidigt och ändå så är ju många triatleter vassare löpare än många som bara sysslar med löpning. Så att det är ju liksom
så att det där, man ska inte vara så orolig över att man hela tiden måste vara liksom total inriktad och fokuserad på ett exakt upplägg mot ett datum, utan se träningen som en året runt grej. Du ska ha den ska bara ligga där och tuffa för att, och i första hand som sagt att du har en bra bas och mår bra. Då är det superlätt att spetsa till det sen.
Sen kan jag tycka så här att jag tycker att många arrangörer kanske borde köra med lite mer öppna kort, för jag tycker att ofta man hört ryktas att så här, från olika källor att ja men de visste ju att de skulle ställa in redan, fast de gick inte ut med den nyheten för 2 dagar före loppet. Jag hänger inte ut någon arrangör, men jag tycker ändå att man kan försöka vara lite schysst, för jag fattar att man har sponsorer och saker att tänka på där, men också så att det som faktiskt gör hela loppet är ju deltagarna.
Ja, jag tycker att deltagarna fick betala ett rätt högt
pris, jag känner också det.
Förra året.
Och lite mycket gnäll, om jag får säga det, från arrangören om att vad jobbigt och vad synd det är om oss och vi går på knäna. Ja, fast...
Men deltagarna fick betala det stora priset, tycker jag, och många liksom antingen fick inte tillbaka pengarna eller fick skjuta det till
eller
nästa år.
Eller man skulle
år,
få lite dåligt samvete om man ville få tillbaka pengarna.
Ja, men exakt, och många har ju varit väldigt schyssta, tycker jag, vad jag har hört liksom, av deltagare, att man liksom, om man har fått välja så har många liksom skänkt det eller skjutit över det till nästa år eller får billigare nästa lopp och så vidare. Så att jag tycker att det där är verkligen ett givande och tagande mellan en arrangör, en tävlingsarrangör, och till faktiskt de allra viktigaste, och det är de som faktiskt har anmält sig och betalar för det och ska springa. Och man får tänka att många lägger ner massa tid och kraft och liksom, som sagt, motivation på det här. Då ska det vara öppna kort, tycker
jag. Ja, men
jag
tycker det.
Tänker så här, en parentes, men just det här, tänker liksom att ut där och träna för att ni mår bra och tycker det här är himla härligt, och sen finns grunden, så är det bara att när man ser att men det kommer nog bli av, eller det blir inte av, och attans, jag har tränat så bra, då är det bara att försöka förvalta det tills det blir någonting.
Jag kan tänka mig att vissa personlighetstyper gillar inte alls det här, medan en del andra personlighetstyper, som jag till exempel, jag älskar ju liksom att det inte finns några lopp, för då blir inte jag stressad. Och då känner jag bara att jag kan njutspringa, för att jag älskar ju känslan efteråt. Det är ju därför jag springer framförallt. Alltså jag är ju en sån som mår illa på startlinjer ofta. För att jag tror där är du och jag helt olika, du och jag, Malin.
Men, ja, jag njuter
Men du är tävlingsmänniska, tror jag. Och jag är mer så här målinriktad människa. Att jag gillar att ha ett upplägg, men själva tävlingen är inte så viktig. Utan där kan jag nästan... jag kan gå direkt på after runnen faktiskt.
då hade jag blivit riktigt irriterad om jag inte hade fått det. Liksom.
Nej, jag vet.
Det är ju den stora måltiden. Sen går med desserten efter.
Men det är därför du tog EM-silver också och inte jag. Ja, men nu rinner ju tiden iväg som vanligt när vi spelar in den här podden. Och, vilket är jättekul. Vi måste ju runda av. Jag har bara en jättesnabb fråga till dig, Malin. Det är flera som hört av sig och undrar om man kan anlita dig som online coach. Och jag vet ju lite grann vad du tycker om internet.
Ja, eller internet. Nu ska vi inte överdriva. Låter som jag är någon dinosaurie.
Instagram och det där, nymodigheter.
Ja, nej, men det är väl sociala medier. Jag är inte
jag skojar
aktiv.
Lite.
Men,
ja,
men online coach, absolut.
Det kan man göra.
Ja, gud, det går jättebra. Jag har en hel del kunder som inte bor i Stockholm, som inte har möjlighet att träffa mig. och som jag gladeligen hjälper. Så att det är absolut inte... Jag som sagt... mejlen funkar bra.
Man kan mejla dig. Ja. Och sen har vi en hemsida också där man kan gå in och... Vad är adressen dit?
Hemsidan?
Ja.
Ja, det är bara slå på Malin Evelof...
Jag älskar att du inte riktigt vet adressen heller.
Nej, du ser.
Malinevelof.se ser jag här på...
Härligt, Petra. Då...
Personlig tränare i Lidingö. Du har fått 5,0 i betyg också, har du fått. I
av
snitt.
Vem?
Av folk.
Ja, oj, ja. Det var
liksom, härligt. Det är högsta betyg.
Det är bra, Petra, att du uppdaterar mig vad jag befinner mig i den där. Nej, men som sagt...
Så det kan man göra. Man kan mejla dig.
Ja, det är ju det som är min stora passion ändå, att kunna hjälpa människor i träning. För det är ju liksom... Det brinner jag verkligen för. Och som sagt, i och med att jag bor i Stockholm och jag jobbar fysiskt här så får man gärna anlita mig.
Men inte liksom, om man bor i Lyckan, eller kan man inte så här etablera en Zoom-länk med dig eller så här, alltså Teams, och så kan du peppa ett intervallpass om man mot betalning.
Ja, absolut. Nej, men det den biten ja, men det är något helt annat. Ja. Sociala medier har mer varit så där att det är ju, jag känner att jag har liksom aldrig kommit in i det
ju,
riktigt.
Man ska ju känna att det är kul liksom.
Och där finns det proffs som du, Petra, så man ska göra det man är bra på.
Jag
gillar ju att träna och coacha och inspirera människor och som sagt, nu det här året har jag ju fått lära mig att man inte kan ses lika ofta. Och som sagt, jag har kunder som inte bor nära. Och även föreläsningar har jag lärt mig att
Har du kört digitala?
Ja, jag har kört digitala och jag har en del under våren också. Så att det är inte så att det inte går att ändra sig lite grann under en period. Men som sagt, så att, är det någon som inte bor i Stockholm och har möjlighet, så hör gärna av er, för att jag finns här.
Jajamän. Malinevelof.se är alltså adressen dit ifall ni är intresserade.
Tack, Petra.
Ja. Det var så lite. Ja, som vanligt så gick det alldeles för fort och vi hade alldeles för roligt, men så är det. Vi är tillbaka snart igen, hoppas jag.
Absolut. Mm.
Ja, det var allt för den här gången. Stort tack till er som lyssnade. Och det här avsnittet presenterades i samarbete med Herrljunga Musteri och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.